With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men hej mina fina lyssnare och vänner. Tuffa ämnen att tala om här, och jag inser hur känslig jag blir att prata om det då flera har hört av sig. Jag håller barn väldigt kärt, och det vet de flesta om. Och när jag hör barn fara illa i ätstörningar mer eller mindre, så gör det mig väldigt ont. Att utsätta sin kropp för destruktiva beteenden såsom svält kan ge stora skador. Jag minns när min egna mor frågade mig om jag en dag skulle vilja ha barn. Jag svarade ja. Sa hon. Jag vet att du tycker om barn, och Du ska tänka till riktigt noga. Fortsätter du så här och svälter dig själv och inte äter ordentligt, så kan du bli steril. Jag vet inte, men jag vet inte om det här stämmer 100%, men jag vet att min mens svajade ordentligt. Men oavsett vad, så fick det mig att vakna upp en hel del. Idag tänker jag så här, att om jag inte hade haft människor som brydde sig om mig, hade det slutat riktigt illa då. Ja. Idag gästas jag utav en otroligt stark ung kvinna som heter Nikita. Hon har gått igenom anorexia, och hennes berättelse är gripande. Jag säger bara en sak. Du har massa vänner. Du har mig, Nikki. Du har min kärlek. Och fasiken vad du är stark som delar med dig till oss. Jag vill också tacka Linda, Nickis mamma, som funnits för Nikita dag och natt, upp och ner. Och du har fått se din dotter i ett skede i livet jag inte önskar min värsta fiendens. Fantastisk kvinna är du. Jag vill be om ursäkt i förhand för lite svordomar. Jag fick lite feeling, lite för mycket feeling kan man säga. Jag vill också höja en hand för Frisk och Fri. En ideell förening som ni kan kontakta på friskfri.se. Tack för att ni lyssnar. Och tack för att ni hör av er. Jag vill också uppmana er att sprida podcasten. Ju fler som sprider podcasten, desto mer växer den. Och jag är otroligt, otroligt tacksam för all respons jag får. Och det är ju ni lyssnare som gör att podcasten fortsätter. Jag älskar att hålla på med den, och det är min lilla bebis. Så det finns ju väldigt mycket att lyssna på. Det finns många ämnen, både om hår, hud, om psykisk ohälsa såklart, och det är den delen vi är inne i nu. Men det finns mycket att lyssna på, så, och inte alltid bara allvar. Jag vill tacka er i alla fall. Ni är fantastiska. Nu sätter vi igång. Nikki.
Yes.
Nikita.
Ja.
Och vad heter du efternamn?
Sandqvist heter jag.
Sandqvist. Jag vill säga Sundgren hela tiden.
Ja, det är väldigt många som vill säga
det. Eller hur?
Ja, det är det. Jag vet inte riktigt vad det beror Sandqvist. På.
Nej, jag vet inte heller faktiskt. Det spelar ingen roll hur mycket jag kollar på allas efternamn eller liknande. Jag blir alltid så här. Så det är bättre att man förklarar än att det blir fel. Eller hur? Mm. Yes. Välkommen till min podd.
Tack snälla.
Min lilla poddis. Det var liksom en snabb och lustig Ja, vi skulle spela en lösning. Vi fick så här, jag bara fan, hur ska vi få ihop det här? Men så jag sitter på ditt jobb.
Jajamän.
Ett av dina jobb.
Det stämmer. Uh-huh. Ett av mina tre jobb just nu.
Oh my god.
Mm. Så är det.
Ja. Jag bara, be careful. Ja. Man är med om alla möjliga. Ja, fanns igen. Mm. Ett av dina tre jobb, så vi sitter på Östermalm. Vi sitter på... vart är vi? Vi är på Kala.
Vi är på Banergatan.
Banergatan. Mm. Kajsa som var med i förra avsnittet pratade om bulimi. Mm. Driver denna lokal, denna träningsform. EMS träning som du också är med och driver här,
ja,
kan man säga.
Precis. Min mamma som startade upp kedjan. Så att jag är med på ett hörn.
Dotter till...
till generaldistributören av Exbody. Så fint är det.
Ja, så generaldistributör, det var fint.
Ja, väldigt vackert ord som jag har lärt mig.
Mamma kan.
Ja, ja,
ja. Och på den vägen är det. Och då fick jag reda på men lite hemlisar om dig. Mm. Det kanske inte är så mycket hemlisar.
Nej, inte nu längre. Nej. Det var ju 4 år sedan som jag kom ur det.
Mm. Och vad pratar vi om? Vi pratar om anorexia.
Precis.
Ja. För jag tyckte det var vi har fått så sjukt bra respons, positiv respons på bulimiavsnittet, där flera har hört av sig både till mig och till Kajsa.
Det är fantastiskt.
Det är faktiskt fantastiskt, för det är precis den responsen jag var ute efter, att få hjälpa och få den kontakten med människor som kanske både lider utav det.
Ja.
För det är inte lätt. Och det är, som jag säger, det är jäkla massa hjärnspöken.
Väldigt mycket hjärnspöken. Mm. Och väldigt, väldigt svårt att ta sig ur.
Mm. Men det är ju ett beteendemönster som inte...
Ja,
kanske...
som inte är helt funktionellt, kan man väl säga.
Ja. Dysfunktionellt beteende.
Ja. Ja, nej, men jag har ju varit inne i både ortorexi, anorexi och bulimi.
Mm.
Anorexin var ju det som utgjorde en livsfara för mig. Mm. Som blev så pass farligt att jag höll på att stryka med.
Mm. Och det här är 4 år sedan?
Det är 4 år sedan ungefär. Mm. Jag var 14, jag gick i 8:an när det här började. Mm.
Jag
började med det maniska tränandet och... idealkroppen, och jag tränade något fruktansvärt. Jag ställde klockan mitt i natten, gick upp och tränade. Käkade väldigt strikt diet. Mm. Och jag var redan då väldigt smal.
Mm.
50 kilo vägde jag. Och ganska välbyggd kropp också.
Mm.
Och sen så gick det här över då till mer... jag orkade inte träna till slut.
Mm.
Så då blev det att då kan jag behålla den här kroppsformen genom att inte äta. På sätt och vis.
Ja. Om man går in på, det är väldigt många som ändå förstår och gått igenom grundorsaken. Vet du på ett ungefär vad som kanske har grundat det här, eller varför? För jag menar, jag vet ju från min sida att det var självkänsla, människor som slog ner på att man inte dög och inte såg bra ut och så vidare och så vidare.
Jag gick i Adolf Fredriks musikklasser.
Mm.
Och det är en extremt strikt skola.
Mm.
Vi var ute och turnerade i Venedig och över hela världen. Tävlade i körsång. Jättekul.
Ah, vad roligt.
Det var jättekul. Mm. Men det var alltså 13 av 31 personer i min klass som slutade upp i ätstörningar eller depressioner och sjukskrevs under de här 6 åren.
Wow.
Och jag tror att det har en väldigt stor del att göra med den skolan. Att det var så... Man måste prestera högt. Du måste prestera bättre än bäst. Du måste ha ett A, annars räcker det inte.
Intressant, för där känner man ju nästan en liten koppling till ballett och till dans.
Ja.
Hur strikt hållna de är och hur man får de här små pikarna.
Ungefär likadant med körsången där.
Mm. Mm. Didn't know.
Det var en fantastisk tid. Jag hade fruktansvärt roligt, men det hade ju sitt pris.
Ja. Och det var ändå en hög siffra som ändå drabbats av det. Det är en
jättehög siffra, mer än en tredjedel av alla i klassen.
Var det mixat både tjejer och killar? Eller var det mestadels tjejer?
Vi var ju inte många, det var inte många killar i vår klass.
Nej,
7 killar i alla fall att vi var.
Mm.
Vi, dem.
De.
Och de. Resten tjejer. Så att det var, jag vet ju inte exakt vilka det var, men jag vet ju att de hade krismöten om det här. Och jag fick veta av min mamma att det var den här siffran som var.
Hur mår du idag?
Idag är jag så frisk som jag tror att jag kan bli.
Ja, jag förstår.
Jag tror aldrig att man kan bli helt frisk från en ätstörning.
Nej.
Men jag tror att jag har nått dit till maximal friskhet i alla fall.
Mm.
Hjärnspökena finns och de kommer nog alltid att finnas. Mm. Och det gäller att lära sig hur man tacklar dem och hur man möter dem, tror jag.
Mm. Jag håller med dig. Jag tror inte heller att man... Jag tror att man lär sig hantera det. Mm. Man lär sig att leva på ett sundare sätt i tankemönstret.
Ja.
Och att man lär sig, ja, som sagt, hantera det. Med hjälp av psykologisk hjälp, just att man tar sig igenom.
Mm.
Kanske går till botten med vad det är som grundar och att man lär sig älska sig själv.
Absolut, det har en jättestor betydelse, tror jag. Men också någon form av acceptans, tror jag är väldigt viktigt. Mm. Och sen också en riktig verklighetsuppfattning.
Ja, precis.
Och förstå att man faktiskt är sjuk och att det är en sjukdom det handlar om.
Mm.
Skammen är, som finns över den här sjukdomen, är helt otroligt stor. Och jag önskar att den var så mycket mindre, för att det är inte skamligt.
Nej.
Det är så många som drabbas av det här.
Mm. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vad är det man känner om jag säger, vi fick ju lyssna på Kajsa och vad skammen låg runt omkring det.
Mm.
Vad ligger skammen i anorexia?
Det är ju, som vi snackade om, man tänker ju på det som en störning.
Mm.
Det är en ätstörning.
Mm.
Det är väl ingen som vill vara störd, som vill klassas som
precis,
störd.
Nej.
Så det är väl klart att det...
Då blir det ju direkt också så här att jag är annorlunda.
Ja, men precis. Ja. Man vill inte alltid vara annorlunda.
Nej, precis.
Ja.
Och man kan inte rå för det.
Nej. Och nu i efterhand så förstår jag nog kanske inte riktigt varför jag var så skamsen. Men gud vad jag kände skam.
Mm.
Dag ut och dag in. Och jag dolde det för alla runt omkring mig.
Mm.
Nu var det här en ganska kort period i mitt liv. För jag lyckades ta mig ur det ganska snabbt.
Bra.
Eftersom att jag förlorade, jag tappade, vad blir det? Jag vägde 50 kilo och sen så när jag låg på sjukhuset vägde jag 38.
Oj.
Så jag tappade väldigt mycket på 2 månader.
Ah, på bara 2 månader?
Yes. Så att det var...
Vill du berätta om den händelsen? Hur hamnade du på sjukhus?
Jag... Min mamma upptäckte ju att det var någonting fel. Och alla runt omkring reagerade också. Jag vägrade ju att erkänna, såklart.
Mm.
Hade massa ursäkter. Men till slut så hade jag inget val. De tog ju med mig till SCE, Stockholms center för ätstörningar.
SCE, precis.
Mm. Och de hjälpte mig där och jag fick fylla i massa formulär. Självklart så ljög jag på varenda formulär.
Mm.
För jag ville inte ha någon hjälp för att jag skämdes. Och jag ville ju inte avsluta det här beroendet som jag hade påbörjat.
Nej. Man blir beroende av
sitt
beroende.
Ja, det är ett missbruk, precis. Så att jag ljög, men till slut så insåg ju de att det är någonting som inte stämmer. För att man kan inte gå ner så här mycket i vikt och alla värden ser helt okej ut.
Mm.
Men sen så hamnade jag på sjukhus och skulle ta blodprover.
Mm.
Och de fick inte ut något blod från mig för att jag var så pass uttorkad.
Oh my god.
Yes. De försökte gång på gång men det gick inte. Och till slut så kom doktorn in och berättade för mig och min mamma att om inte du får i dig mat snart eller näring, då kommer ditt hjärta sluta slå.
Mm.
Det var verkligen
pumpade
så nära.
Pumpade liksom inte ut ordentligt.
Nej, precis. Så att det var riktigt illa. Och då, jag reflekterade knappt över det här. Då får du göra det.
Du att du varit lite känslokall? Liksom. Du brydde dig inte, man var likgiltig.
Ja. Jag brydde mig inte alls om mig själv. Och kanske tappade jag lite empati och sympati med medmänniskor också. Mm. För att beroendet tog över.
Mm. Det blir ju en total utmattning.
Absolut. Total. Och det är svårt att faktiskt se och förstå hur omfattande det är.
Mm.
Hur totalt isolerad man blir.
Mm. Uppskattar du att du fick hjälpen idag?
Ja, jag uppskattar den hjälpen som hjälpte mig. Sen så fanns det hjälp som absolut inte hjälpt, utan som snarare hjälpte.
Mm.
Jag blev inlåst i mitt rum och vaktad.
Mm.
Och tryckte i mig mat i princip och bara stängde in mig i ett kallt rum ensam.
Mm.
Och det tog nog ganska hårt på mig, tror jag. Och det gjorde nog inte saken så mycket bättre.
Nej.
Jag vet dock att det kommer av, det är av kärlek. Men
ja, såklart det.
Det var men ju inte bra.
Hur hade man annars kunnat göra det?
Ja, det är så svårt. Men prata.
Mm. Och kommunikation försök, på ett annat sätt.
Kommunikation
kanske.
Och ta bort. Skuldbelägg inte.
Mm.
Det är det värsta man kan göra. Skuldbelägga och dra fokus från personen i fråga.
Mm.
Ja, det är hemskt, det kommer jag ihåg. Och jag var ju nära på att bara ta allt jag hade och dra därifrån. För att jag tyckte att de behandlade mig så orättvist.
Mm.
Och för att jag ville fortsätta leva med min ätstörning.
Mm. Men det är ju ett självskadebeteende.
Ja, absolut.
Jag tänker ju så här, den hjälpen som du har fått idag.
Ja.
Vad är det för hjälp? Eller skulle du vilja ha mer hjälp än vad du kanske får? Eller just att man kanske inte orkar just nu? För att jag ser nästan som att man går igenom kanske en liten period i sitt liv där man bara vill stanna upp. Man vill bara vara lugn och vara i sig själv innan man kanske orkar ta hjälp på en längre nivå. Mm. Att gå djupare. Hur har du liksom jobbat med den biten?
Ja, nej, men det kan jag absolut hålla med om. Mm. Men jag blev frisk ganska snabbt. Men det berodde väldigt, väldigt mycket på mig själv. Det berodde såklart inte bara på mig själv. Men man måste vilja för att komma ur det. Det finns inte att man kommer ur det om man fortfarande är i förnekelsestadiet.
Mm.
Förnekar man att man har en sjukdom och ändå har en, då, det är som alkoholism. Det går inte.
Men jag tänker att det måste hjälpa väldigt mycket ändå att någon talar om. För att jag minns
jag
ju när jag var...
Det.
Ja, för jag minns ju när jag var... Det var, man reagerar ju på att väldigt många påpekar.
Ja.
Många gånger var jag glad, för då hade jag ju nått målet.
Precis.
Jag var ju jäkligt lycklig att någon såg att jag var så smal.
Ja, exakt.
Men samtidigt så var ju bilden av... Det var det här size zero.
Ja.
Du såg ju på löpen, det var ju inte så här sociala medier som det är idag.
Nej.
Utan det var ju löpsedlarna, det var ju tidningarna, så här Hänt Extra och alltihopa, där man såg Victoria Beckham.
Mm.
Och de förklarade då att hon hade köpt in en massa konstiga jordgubbar från Belgien. Och det var som hon åt.
Ja, det är
eller konstiga
galet.
Jordgubbar var det väl inte. Men hon beställde in jordgubbar där det inte fanns jordgubbar. Liksom. Men det var så här, ja, det var ju det. De lägger fram det precis som att det är så man ska se ut. Och då
precis.
Tänker man så här, hon är ändå snygg.
Mm.
Så om jag går ner i vikt, om jag svälter mig likadant, då kanske någon kommer tycka om mig också.
Mm.
Och ibland, många gånger handlar det om kärlek.
Jättemånga
hoppas
gånger.
Att den personen ska se mig då.
Ja.
Kanske inte säga de orden som de har sagt till mig.
Nej, jag var ju faktiskt, jag tror att det också var en bidragande faktor. Jag var jättekär när jag gick in i min ortorexi.
Mm.
Jag var kär i min gympalärare.
Är det sant?
Ja.
Been there, done that, tänker nog många.
Ja, nej men så att jag tränade ju liksom för att imponera till en början.
Ja.
Det var ju där det låg.
Mm.
Och det gick inte riktigt som jag hade velat. Jag var ju dessutom 14, så att det var väl lite, det var väl tur det.
Ja. Men det börjar ju, alltså vi har pratat mycket om det där just när det kommer till komplex och alltihop, att det börjar ju väldigt mycket antingen ännu lägre ner i åldern.
Mm.
Men ofta just runt tonårstiden. Ja. Där runt.
Man är ju så känslig runt tonårstiden.
Visst.
Men jag tror också att det beror mycket på barndom och säkerhet där, absolut. Och hitta någon slags trygghet och självkontroll, att det här kan jag faktiskt kontrollera, till skillnad från mycket annat i livet.
Mm. Det är också så här när man har studerat lite grann om psykologin, just hur, när man börjar se mönster i de olika beroenden och beteenden, att det grundar väldigt mycket i det här med att man vill hitta sin egna kontroll.
Mm.
För mig var det också så här, jag hade kontroll över saker och ting. Idag när jag försöker släppa kontroll över det mesta så inser jag så här att jag kan inte ens relatera till de känslorna som var då.
Nej,
jag kommer ihåg, jag åt bara salladsblad.
Ja.
Och jag tyckte det var så gott.
Ja.
Och salt.
Ja.
Är så gott.
Ja, men
det tycker
det är
jag är skitgott, men jag kanske inte bara lever på salladsblad. Liksom.
Nej, men jag var ju likadan. Mm. Det var minsta lilla och så lite mat. Och jag blev... Nej, det var fruktansvärd tid. Men... jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt, just det här med kärlek.
Mm.
För jag hade två bästa kompisar när jag gick åttan. Och när jag blev som sjuka så blev jag ganska manipulativ.
Mm.
När det först började med ortorexi och sen så tog bulimin lite över.
Mm.
Och då gick jag ut till matsalen, tvingade med mina kompisar att gå med mig till matsalen.
Mm.
Bara för att jag skulle kunna vräka i mig mat och jag ville inte sitta där ensam.
Mm.
Och sen bara få ur varenda kalori.
Mm.
Det här tolkade de som ett manipulativt elakt beteende. Mm. Och sen så, när jag sjukskrevs under ett års tid, så slutade de höra av sig.
Okay.
Och jag tappade de vännerna helt och hållet. Mm. Och de var jättearga på mig. Och där hade jag nog...
Men
jag
vänta, tror att, vänta, backa bandet. Ja. Varför var de arga på dig?
Nej, men jag tror inte de förstod vad det handlade om. Och när de väl förstod vad det handlade om så vet inte om det var så att de skämdes eller att de bara inte brydde sig helt enkelt.
Ja.
Vi hade varit vänner i 5 år.
Ja.
Var min allra bästa vän, så det var jättetungt.
Ja, såklart.
Så att om jag hade, det var ju liksom, det var mamma, mormor. Mm. Och hade jag haft kärlek från en vän så hade det nog kanske gått lite snabbare att komma ur det här.
Ja.
Tror jag.
Alltså det här är så viktigt det du säger.
Mm.
Också liksom för dem som kanske ser det här hända.
Mm.
Hur viktigt det är att ta ett ansvar som och bry sig om som vän.
Det är så
det
viktigt.
Handlar om så lite.
Ja.
Det handlar om en tanke, ett sms. Idag jobbar vi med telefoner.
Ja, precis. Ja. Men släppa
både
det här.
Gott och ont.
Ja, exakt. Men släppa det egocentriska och bara tänka på att visa lite empati. Och försöka också utbilda sig lite kanske. Ju mer man vet om vad som faktiskt händer när någon blir ätstörd eller sjuk på ett annat sätt, så ju mer kan man ju hjälpa.
Ja, jag tänker att man, det är ju inte det första man tänker som 14-15-åring att man ska plugga på det här.
Absolut, men jag tänker att skolan...
Ja, oss.
Ja.
Alltså vi som vuxna, vilket ansvar vi kan faktiskt läsa på.
Ja.
Kolla upp, det här är så vanligt och det är också därför jag tar upp det i podden, för att jag vet hur vanligt det är.
Ja.
Jag vet också hur skambelagt det är och att det är så många som inte pratar om det. Jag kan se det.
Mm.
Jag kan känna det på lukten.
Mm.
Jag kan se det på håret och det är också därför jag pratar om det, för att det är liksom insidan ut.
Ja, och absolut.
Upplevde du när du var som sjukast att du fick en mycket mer behåring på huden?
Jag fick det på armarna.
Ja.
Inte i ansiktet. Däremot vad jag märkte, min hy.
Ja.
Vilket, det var inte så positivt, men den blev så jävla bra i ansiktet. Så att det var också en av de faktorerna som bidrog till att jag ville fortsätta.
Mm.
För jag fick ju inte i mig någonting. Så att min kropp hade ingenting att producera.
Mm.
Nu idag så har jag ju kasshy, men jag mår å andra sidan bra. Så, att,
så dålig gör du väl inte?
Jo, men ganska. Men jag är fortfarande 19, så att det är okej.
Ja, tycker jag. Ja, precis. Du, vad säger man? Äldre tonåring.
Ja, precis. Exakt. Exakt.
Nybliven vuxen.
Ja, snart. Usch, vad hemskt.
Ja. Ångest. Jag vet inte ens vilken gräns det är egentligen. Men...
Nej, men absolut. Det. Jag fick lite mer behåring.
Mm.
Men något som jag också märkte, det var att när jag blev frisk så började jag tappa hår från huvudet.
Ja.
Det var små hårtussar som började flög av. Och då tänkte ju min mamma, blev ju direkt orolig. Bara, nu jävlar, nu har det hänt igen. Nu är hon tillbaka.
Nu är hon tillbaka.
Men det har jag läst att det kan man tydligen göra. Det är ganska vanligt när man väl blir frisk. Att kroppen vågar släppa ifrån sig det här skyddet som faktiskt är håret.
Mm. Det ligger någonting i det du säger. För det har jag upplevt även när det kommer till... Jag är en sån person som kan... Jag kan hålla gardet när det kommer till stressen väldigt länge.
Mm.
När jag väl slappnar av, då kommer allt på samma gång.
Oh ja, jag är
helt plötsligt, för då blir folk så här, men du mår ju bra nu.
Ja.
Mm. Men vänta du, nu släpper jag gardet och så blir jag sjuk.
Mm.
Jag har varit, nu vet jag inte ens om det är pollen eller om det är förkylning.
Det är allt.
Det är allt. Alltså det rinner, det sprutar överallt, det är hela jävla fejan på mig. Halsen, alltså det sitter som, det är en jävla
tegelsten.
Ja. Det känns ju som att man har käkat krita.
Ja.
Och de senaste poddavsnitten så har jag ju pratat och varit helt täppt.
Ja.
som även nu idag. Ja. Liksom. Lite porrigt ändå. Men,
ja.
Men det är så här, jag fattar inte vad det är. Men nu har det ju varit en riktig jävla hormonsvall på hela jävla naturen.
Oh,
det har ju varit, det är ju bara hormoner som sprutar åt höger, vänster, pollen och åt alla håll.
Ja.
Så det är inte så konstigt. Men jag fattar ju. Jag känner min kropp, så jag är inte ett dugg orolig.
Nej.
Men jag känner mig helt utmattad. Mm. Och det är samma sak som händer när din kropp helt plötsligt börjar ta upp näring.
Mm.
Den börjar ju fokusera på det för att bygga upp dig själv. Den rensar det gamla.
Ja, det är så viktigt att bara ligga stilla. Försöka inte röra på sig allt för mycket. Inte ligga in i ett mörkt rum såklart. Men och behålla värmen. För att all fokus måste gå till att kroppen får näring och att cellerna kan bygga upp sig själva igen.
För det som hände, som jag tyckte var rätt dramatiskt att höra, det är hur din fantastiska mamma vaggade dig.
Mm.
Alltså det där var så fint att höra samtidigt som det var asskrämmande.
Ja.
För du hade ju ingen, både din puls och din, du hade ju nästan ingen värme.
Hon var tvungen, hon låg vaken om nätterna och höll mig, jag var då 14-15 år, låg i hennes famn som ett litet spädbarn. Mm. Och hon var tvungen att ta en spegel och sen försöka känna om jag andades.
Ah.
Att hon var rädd att jag hade dött. Och det måste vara så påfrestande för henne. För att hon, jag vet att jag är allt hon har. Jag är hennes enda dotter och hon älskar mig över allt annat. Så att det är fruktansvärt.
Ja, går vi med tårögd.
Ja, jag med.
Det är så jävla hemskt. Tänka mig som en mamma liksom, och behöva se sin dotter på det här sättet.
Ja.
Jag har själv liksom varit med om liknande, inte när det kommer till anorexia, men att nästan ombytta roller liksom, att man får vagga någon.
Ja, den här maktlösheten, hon kan inte göra någonting förutom att se till att jag andas.
Mm.
Om jag hade slutat andas, vad hade hon gjort då?
Vad hade hon gjort då?
Ja. Så mycket tankar som måste flyga igenom hennes huvud.
Ja.
Hon har gjort ett jättefint reportage som går att läsa om.
Just det. Mm. Och vart kan man läsa om det här?
Det kan du läsa om på X-Shape Fitness hemsida.
Ja, okej, den ligger på deras.
Yes.
Eller på er
hemsida
där. Mm. Så fint att rekommendera. Gå in och läs om den så får ni en djupare berättelse.
Absolut.
Kring det och från mammars perspektiv.
Ja.
Det var tungt
att läsa.
Ta fram
näsdukar. Det är fruktansvärt. Till och med jag gråter av den.
Vackert. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att visa den sårbarheten som din mamma har visat. För att och bearbeta och hjälpa.
Mm.
För att det är tungt.
Det är ofantligt tungt.
Ja, det är stort av henne.
Ja.
Fint, Linda.
Ja. Tack, mamma.
Ja.
Tack.
Mm. Om du skulle få ge lite tips.
Mm.
Alltså om jag säger så här, vad är det du skulle vilja hjälpa andra med? Alltså hur...
Öppna upp sig.
Ja.
Att bara... Om det är så att någon DMar mig på Instagram, någon som jag inte har en aning om vem det är, bara öppna upp för någon.
Mm.
Det behöver inte vara en nära släkting. Det kan vara vem som helst, för acceptans är det första steget.
Mm.
Och det är ingen som dömer idag, tror jag. Bara inkompetenta idioter, och de behöver man inte ha att göra med ändå.
Nej.
Men det
finns gott om mänsklighet på denna jord. Så det finns vänner så det räcker till.
Mm.
De behöver man, det där, nej.
Och känner man att man inte har någon vän, som jag då inte hade i det här fallet, och fortfarande förnekade, om jag hade vetat att det fanns någon som jag inte hade någon koppling till, som jag bara kunde skriva till utan att bli dömd och bara få någon form av hjälp, då hade jag, det hade gjort hela min dag. Alltså det hade varit så fantastiskt.
Det är det som har hänt.
Ja.
Och jag hoppas att vi får respons på det här också, att man kan öppna och kanske komma med frågor eller vad som helst. För att det är det som har hänt med avsnittet med Kajsa, så har vi fått jättefin respons. Vi har fått frågor och vi har fått människor som delar med sig av sina stories, även när det gäller deras barn. Mm. Och jag tycker det är jättefint, för att det är precis det handlar om, att vi vill hjälpa till. Nu
Absolut.
Kanske vi inte sitter och råder hur de ska göra eller gör liknande, utan vi slussar vidare.
Mm.
Men sen finns det också mentorskap.
Mm.
Att vi kan stötta, vi kan hjälpa, vi
Definitivt.
Pratar,
ja.
Kommunicerar. För det kan vara steget till att man faktiskt tar hjälp.
Ja.
Att man kanske får en liten hint och börjar inse att det var inte så farligt. Ibland behöver man ha den här lilla kicken i rumpan liksom, för att ta sig ut.
Ja.
Eller hur?
Ja, för det är inte så jävla farligt att öppna upp som man tror.
Mm.
Det är svinläskigt, rent ut sagt. Men det är
Vem började du öppna upp dig för? Minns du det?
Jag blev ju påkommen. Så att jag öppnade mig riktigt inte för någon.
Nej.
Men det var väl mamma först.
Mm.
Och det var nog det svåraste jag har gjort i hela mitt liv, tror jag.
Mm.
Därför att jag var så rädd över att hon skulle bli besviken på mig.
Mm.
Men hon grät ju bara när jag äntligen erkände för henne.
Och kanske också bara grät av stolthet.
Absolut. Stolthet.
Ja, tack för att du äntligen har tilliten och vill öppna upp det
för mig. Och lättnad att nu kan vi göra någonting åt det här.
Mm.
För utan acceptans så kommer man ingenstans.
Nej. Och man accepterar att man är sjuk.
Ja, precis.
Det är det. Du accepterar att
hade du varit förkyld så ja, det är väl inte så att du går runt och förnekar det.
Nej.
Det är en sjukdom.
Ja, det är vissa som gör också.
Ja, kanske. Precis. Ja.
Jo, jag bland annat.
Nej, nej, men det är lite samma sak. Det är en sjukdom. Mm. Ta bort skulden och skam.
Mm.
Det är onödigt. Jag var ju på SEA-kliniken och fick hjälp. Och de hjälpte mig genom att försöka ge mig kostrådgivning.
Mm.
Och sen hjälpte de mig på ett väldigt, väldigt fint sätt genom att få min mamma att börja ge mig massage.
Jaha,
bara det, kroppsberöring. Ja, det gjorde jättemycket. Och värme, värme och beröring. Och jag grät när jag låg där och blev masserad av mamma.
Alltså kärlek is the key to everything.
Oh ja, det var så jäkla viktigt. Men det jag kände var jobbigt, och det är ju också, ja, det är svårt att ta ställning till det. Men de vägde ju mig flera gånger i veckan.
Mm. Är den tung?
Den är jättetung, för att det blir så mycket fokus på samma sak igen, på vikten.
Mm.
Istället för välmåendet.
Mm.
Givetvis är ju det en indikation på om man går upp. Ja, det är ju fantastiskt.
Mm.
För när man väger 38 kilo och är 15, det ska man ju inte göra. Men,
nej.
Men det blev nog ganska påtagligt, tror jag.
Ja, det kan jag tänka mig.
Sig fast. Jag har lite skräck för vågar idag. Jag
ställer mig inte på det vågar. Fortfarande. Mm. Det sitter sig kvar.
Ja.
Eller det satt sig kvar.
Jag gör inte det. Jag vågar inte.
Mm. Man går ju igenom en hel del jobbiga stunder i sitt liv.
Mm.
Och sen du har gått igenom allt det här. Hur tar du dig igenom jobbiga tider just nu, idag? Hur tänker du annorlunda jämfört med hur du tänkte då?
Det har ju hjälpt mig ganska mycket. Jag har gått igenom väldigt mycket sen dess också.
Ja.
Ganska mycket som har tagit väldigt, väldigt hårt på mig.
Mm.
Och jag har lärt mig att acceptera och prata är lösningen.
Acceptera och prata?
Ja, acceptera, prata om det, kommunicera. Och sök hjälp. Om det så är mamma eller pappa eller syskon eller vän, vad som helst.
Drop the bomb.
Ja, det finns alltid någon där. Mm. Och det kommer kännas för jävligt när man är inne i någonting som är jobbigt.
Mm.
Men känslor är känslor.
Känslor är så vackert. Mm. Och att våga visa sig sårbar, det är
bland det bästa man kan göra.
Ja. Det håller jag med om. Mm. Och det är det, tror jag säger det nästan i varje avsnitt nästan. Men det är det viktigaste.
Ja.
Våga.
Ja.
Alltså, vi har levt i en sån otrolig, där allting ska vara så, det är så tabu att visa känslor, speciellt hos killar.
Ja.
Och jag droppade i det här avsnittet också just med att det här skulle vara en kvinnosjukdom. Mm. Det stämmer inte. För att det är så otroligt många män som lider av anorexia, bulimi eller ortorexi.
Absolut. Ortorexi tror jag till och med är vanligare bland män. Det tror jag definitivt.
Mm.
Sen så tror jag att det är fler kvinnor än män som vågar söka hjälp.
Mm.
För att visst, det är skambelagt.
Mm.
Men hos männen så är det ju otroligt skambelagt.
Mm.
På kliniken jag såg inte en enda man där. Så det var bara mest unga tjejer. Och det är ju en väldigt utsatt grupp.
Mm.
Men det finns män. Jag vet det. Jag ser det.
Mm. Jag har sett en hel del, kan jag säga. Mm. Men det är också så här att, vad vågar jag säga?
Mm.
Personerna lever oftast i en, de är medvetna, men det är
fortfarande förnekelse.
Total förnekelse. Mm. Och det blir så fel ifall man kommer att yttra sig.
Ja.
Eller ställer en fråga. Nu har man väl kanske blivit duktigare på att ställa de rätta frågorna med längden. Eller i längden. Men, det har du rätt i. Och det är samma sak. Jag har ju kompisar som har jobbat på ätstörningsklinik eller sjukhusen. Mm. Det var ett fall där, ja, men det är också bara tjejer.
Mm.
Men det var ett fall där, som hon berättade, en kompis till mig, där tjejen satt i ett rum.
Mm.
Hon satt i ett hörn. Och hon sa det liksom att hon var så smal och hade ju inte fått i sig näring. Hon var så hungrig.
Ja.
Så de trodde ju att varje gång de gick in så skulle hon ju äta upp dem.
Ja.
Du vet, man såg djävulen i henne. Liksom, såg den här, ja, men nästan som att hon var nästan ett litet monster som satt där i hörnet.
Ja.
Likblek, grå.
Ja.
Du vet, det finns ingenting kvar.
Nej.
Det finns ju liksom ingen lyster i huden. Det är bara grått. Och när jag hörde den där, när hon berättade, hon var så duktig på att berätta, man fick sån inlevelse i det. Värsta jag hört. Men sen satte de dropp i henne. Hon var ju snällare och snällare, för ju mer dropp och näring hon fick i sig. Det blir så, du blir manisk och du blir arg. Får du inte i dig näringen så blir du arg. Vem har inte märkt just att man är, när man är hungrig?
Ja,
jag har en vän som heter Tess.
Ja.
Det är så här, hon är min matklocka. Ja. När Tess säger att nu ska vi äta, då säger jag nej, men jag är inte hungrig. Men i själva verket så är jag hungrig. Men hon vet exakt, hon blir arg.
Ja, det kan jag också bli idag. Nu när jag har normalt förhållande till mat så blir jag blir skogstokig när jag är hungrig. Det är hemskt. Men jag märkte ju det också under den här perioden. Den ilskan jag har känt under en sån lång tid. Jag har aldrig känt något liknande i hela mitt liv. Jag var så arg. Så konstant arg på allt och alla runt omkring mig. Det är hemskt.
Det är hemskt. Och tänk vad mycket näring och mat spelar roll för vårt välmående.
Gud ja.
Det är sjukt.
Ja.
Det är därför vi gör den här podden. För att vi ska förstå hur kroppen hänger ihop.
Definitivt.
Och att välmåendet och psykisk ohälsa, att allting spelar roll.
Jag kom på en grej nu.
Ja.
På tal om kost och näring.
Ja.
Jag gick i hemkunskapsklass då, under den här tiden. Okay. Jottan. Jag hade en lärare som var jättegullig. Fantastiskt. Men som lärde till oss att om man ska hålla vikten, då ska man inte äta efter 6 på kvällen.
Nej.
Vi var då
den har man ju hört några gånger.
Ja. Men det här trycker man in i en 14-årings huvud. Bara kom på det nu. Jag var extremt duktig på näringslära och kost för att jag ville ha ett A. För att jag tyckte väldigt mycket om den här läraren. Så jag läste på väldigt mycket. Men allt hon sa blev ju en sanning för mig. Så det var nog också säkert en bidragande faktor.
Det är så viktigt vad vi faktiskt påverkar.
Skolan har så jäkla mycket med saker att göra.
Den håller bara på att förfalla just nu, känns det som. Jag blir lycklig varje gång jag hör någon berätta att skolan är bra idag. För att jag hör nästan mer om hur dålig den är.
Det gör jag också.
Usch,
vad det är för lite. Ja, det är det.
Och det här, de här små orden, hur mycket vi kan påverka och manipulera. Och att barnen faktiskt ser upp till oss. Det är stort. Det är bra att du tog upp det, tycker jag.
Ja, nej, men det är väldigt viktigt, tycker jag.
Hur ser du på det idag?
Jag tycker det är
efter 18, just
fruktansvärt hur man som vuxen auktoritet kan stå och säga det till små barn som faktiskt är blanka blad. Det etsar ju sig fast hos en. Och det måste hon varit medveten om. Och sen var det säkert inte en stor grej för henne. Men å andra sidan, det blir en stor grej för ett litet barn. Eller en tonåring.
Ja, men också just det här. Nu råkar man ju veta då att det är många mammor och föräldrar och lärare som lyssnar på just de här avsnitten. Hur viktigt det är. För att jag menar, du är ett levande bevis. Du berättar ju om din, du minns ju det.
Ja.
Hur många minns vad en lärare säger under den här tiden?
Ja, nej, men det satte sig så hårt på mig.
Det,
jag hoppas att det aldrig mer händer. Och skulle det vara så att någon lärare berättar det för någon, så ja, men alltså på riktigt. Säger till läraren, googla.
Ja, eller hitta. Ja, men mer googla. Information. Nej, men
näring, ja, näring är så viktigt. Framförallt för en växande kropp.
Framförallt. Det är under den tiden som man behöver som mest.
Ja.
Shit, alltså man kan bara sitta och fundera hur mycket som helst. Man kan egentligen prata om hur mycket som helst.
Gud.
Och vi kommer säkert komma på hur mycket mer som helst. Som vi ska. För idag improviserar faktiskt jag och Nicky.
Ja, faktiskt. Jag satte mig här och lite out of the blue.
Ja, och jag är glad för det.
Ja,
men jag kom och sa det, jag har inte hunnit. Vi kör.
Vi bara kör.
Ja. Nu är man så jävla lite ruttad i alla fall.
Ja, precis.
Men jag tror att det här blir jättebra, Nicky. Jag är jättetacksam för att du delar med dig din story.
Jag är väldigt tacksam för att jag fick dela med mig.
Ja, men jag är jätteglad. Och vill ni komma och träna?
Ja.
På X-Shape Fitness, så vet ni nu vart vi ligger.
Varenda en är välkommen.
Ja, och det är skitrolig träningsform. Just nu så står faktiskt Kajsa utanför dörren här. Hon har lånat ut hennes lilla kontor till oss. Så hon står och tränar en massa kunder här. Så är det någon som, utav kunderna som lyssnar framöver, så vet ni att här uppe satt vi och spelade in en podd.
Stämmer bra.
Nej, men vi säger tack och adjö. Kanske på återseende. Vi kanske ses och pratar om andra saker framöver.
Absolut.
Eller hur?
Ja.
Ha det så fint allihopa. Puss och kram.
Hej då.
Hej då.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.